Du älskar då den högste. Kan man få höra något bättre? Att man är älskad av pappa Gud i himlen. För det var ju det handlar om. Underbara val av sånger ikväll, mina kära barn. Kommer att stämma väldigt bra med min predikan av någon märklig anledning. Mycket frukt sjöng ni om här. Vi ska bära mycket frukt. Och ni sjöng sången om Guds enorma kärlek, om han bryr sig om mig. Hur mycket Jesus älskar oss. Och så den här, du älskar då den högsta. Det är egentligen det jag kommer att prata om igen. Jag har ju fått ett uppdrag den här helgen. Och eftersom jag är trogen min arbetsgivare, så måste jag ju vara trogen det uppdrag som han har gett mig för den här helgen. Och det är att han har sagt till mig att tala om för människorna hur mycket jag älskar dem. Så det är det jag kommer att göra. Nu kanske ni blir besvikna att inte Björn skulle predika ikväll igen. Men nu får ingen springa ut, för nu blir det jag. Men det kanske blir Björn en annan gång. Det är så härligt att lyssna på Björn. Jag älskar det. Han har härliga vittnesbörd och allt det här. Men fick man en chans. Jag tycker det är roligt att predika nämligen. Det är Gud har kallat mig till att göra det. Så det är bäst att göra det. Så att nu är det så att jag, det här sista tillfället. För det första så vill jag ju tacka för att vi fick komma hit. Christer som representerade församlingen här nu och uttryckte er tacksamhet. Vi är minst lika glada och tacksamma för att vi har fått vara här. Därför att det gör ju någonting med oss också. När vi på det här sättet som familj får lov att vara med och tjäna Gud på det här sättet. I ett gammalt, hederligt tältmöte. Om de är så heliga, det vet jag inte. Men det känns ju som det är något gött över det hela, eller hur? Det är inte många ställen i Sverige man har tältmöte längre, kan jag säga. Det är nästan sista bastiljonen här nere i Blåklycke och Toramslandet och här runt omkring. Jag ser inga tält runt om i landet. Det är inte vanligt i alla fall. Långt upp i Norrland kanske, ja. Men häng i för allt i världen. Det är ju underbart. Folk kommer och lyssnar till de glada nyheterna. Så fortsätt att tjäna Gud på det sätt som Gud ger kraft och möjlighet och förmåga. Därför är det som räknas. Ibland så tänker man så här, ja, men man måste vara lite cool. Man måste vara lite häftig och vara lite up to date. Eller vad det heter på engelska. Alltså så där liksom vara med sin tid när man gör saker och ting. Men egentligen handlar det bara om att ha ett hjärta. Det handlar om att ha ett hjärta. För det man håller på med. Har du ett hjärta så kan du nästan göra vad som helst. Du kan baka bullar och ställa dig utanför ICA Jämjö och bjuda på och säga Gud välsigne dig. Och människor kommer att bli berörda. Därför att när du bakade de där bullarna så bar du i ditt hjärta. Och den smeten som sen jäste och kom in i ugnen var liksom gjorda i kärlek. Och när du sen skänker ut dem till en medvandrare som kommer på vägen. Så berörs människor utav detta. Inte för att det är så häftigt att göra just det. Utan det finns ett hjärta bakom som är häftigt. Och som är berört av Gud. Och det är det jag vill komma liksom fram till här idag igen. Liksom att det handlar inte om liksom vad du gör egentligen. Utan det är frågan om varför gör du det du gör? Varför gör du det du gör? Gör du av tvång? Gör du för att du måste? Gör du för att det är någon som tvingar dig att göra det? Ni vet, i en del församlingar så kan man stå där och säga, åh, ni måste hjälpa till i söndagsskolan. Ni måste hjälpa till i söndagsskolan. Det finns inga ledare, ni måste hjälpa till. Och då är det ju någon som säger, jag får väl hjälpa till. Och så sammansar dit och säger, jag kan ställa upp sen. Man gör det inte med glädje, man gör det liksom bara för att någon måste göra det. Jag tror inte riktigt på den modellen. Utan jag tror på den tanken att Gud har berört ditt hjärta. Och när Gud har berört ditt hjärta, då spelar det ingen roll om du tar hand om barn, om du städar toaletter, om du bakar bullar, eller du kokar kökkaffe, Gud välsigna er, eller vad det nu är för någonting. Alltså allting får betydelse när Gud har fått beröra ditt hjärta med sin kärlek. Och det är det vi ska tala om ikväll. Alltså att hur kan vi nu bära frukt? Därför att Vi är ju ofta sådana vi människor att vi vill ju liksom se lite resultat i våra liv. Vi vill att det ska hända saker. Vi vill att det liksom går framåt och så här. Och jag har ju talat väldigt mycket om det här, att du behöver inte göra en massa. Utan du behöver bara drunkna i Guds faders kärleksarmar och bli omfamnad av honom och bara sitta där några år i Guds knä och bara njuta. Ja, men då händer det inget. Då blir det inget gjort. Jo, det blir massor av gjort på insidan av dig. När du sitter i Guds faders kärleksknä och bara njuter av att få höra hur han älskar dig. Hur han bryr sig. Hur han är glad för dig. Hur han är stolt över dig. Hur han bara slösar sin kärlek över dig. Det händer något med en människa som umgås med Gud på det sättet. Och sen när du liksom efter en tid har varit i den där kärleksdrogen, eller vad vi nu ska kalla det, och går ut och möter människor, det är klart att de påverkas av dig. Det smittar, Björn. Det gör det. Det smittar. Du sa att du läckte. Man läcker liksom. Det är svårt att hålla tätt. Har du mött en människa som är nu... Har du mött en människa som har varit nykär någon gång? Det har jag. Helt okontaktbara. Får knappt kontakt med dem. Men de förmedlar någonting alltså. Och det kan synas på milavis nästan. Att någonting har de varit med om som de tycker är behagligt och som de tycker är trivsamt. Eller hur? Absolut. Har inte du varit kär? Ja, Christer vet vad jag pratar om. Absolut. När du har varit tillsammans med någon som du älskar, så liksom det, du blir förvandlad. Och det är det jag vill komma till. Alltså, och jag har ju sagt det flera gånger den här tiden vi har varit tillsammans, att det är det som det handlar om. Men nu vet jag ju att det är så att det är genom upprepning och att få säga saker flera gånger som till slut så ramlar en polett ner. Eller rullgardinen går upp, eller vad vi nu vill kalla det. Ni vet, uppenbarelse, det är som när en rullgardin går upp. Jag tycker det är en så kul liknelse. Är det någon som har rullgardiner hemma? Sådana som man köper på Ikea, helt värdelösa. De ska vara som de där gamla som man drar i, så flyger de upp igen, va? Men man drar i en Ikea-gardin, stannar där. Drar ett tag till, stannar där. Och man drar. Har du sådana med? Helt kass. Men rätt som det är när man har ryckt tillräckligt länge så far du upp. Va? Det far upp. Och vet ni vad det är för någonting? När det far upp. Det är uppenbarelse. Det är ungefär som om du läst ett bibelord gång efter gång. Gud älskar dig med evig kärlek. Därför låter han sin nåd förbliva över dig. Och du läser det, och du läser det, och du läser det. Och en dag när du läser det, så bara boom, så far rullgardinen upp i ditt inre, i ditt hjärta. Och du bara inser, Gud han älskar mig med evig kärlek, Christer. Och han låter sin nåd förbliva över mig. Och jag liksom, när jag liksom ser det på det sättet, så är det precis som att, varför har jag inte sett det de andra 100 gångerna jag läste det? Nej, för att uppenbarelsen kom inte. Så uppenbarelsen i Guds ord är så viktig. Och det är Guds ande som vill uppenbara ordet för oss. Så vi kan leva av det. Och bli styrkta av det. Och kunna bära frukt för Gud. Halleluja. Vi måste läsa lite Bibeln här ikväll. För annars så kommer en del och säga, han läste inte ett enda bibelord. Men ni ska märka att när jag predikar så är det nästan bara bibelord hela tiden. Utan att jag läser dem. Jag har nämligen lärt mig dem utan till en del. En yrkesskada. Just det. Johannes evangeliums 14 kapitel är ett sånt underbart kapitel. Och där har jag ju varit lite grann under de här dagarna och talat om hur liksom Jesus har berett en plats åt oss i Faderns hjärta, i Guds gemenskap. Jesus kom för att öppna upp en väg till Fadern. Öppnade upp en väg att kunna komma till Fadern och få en plats omsluten av hans kärleksarmar. Det kommer ni ihåg, va? Det är bra, ni kommer ihåg. Och sen säger han så här att jag ska inte lämna er faderlösa i det 18:e versen. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Jag ska komma till er, säger Jesus. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader, att ni är i mig och jag i er. Alltså Gud själv, fadern, kommer att ta sin boning i oss. Spännande. Det är häftiga saker. Och Björn, ni sjöng ju den här sången, underbara sången, om att du har öppnat mina ögon. Nu kan jag se om Guds enorma kärlek. Att jag är älskad av den högste. Jag är älskad av den högste. Och att vi behöver inte gå och frukta att Gud ska slå ner oss om man bara får en chans. Om liksom Jesus tar ner garden ett ögonblick så kommer Gud fader och klipper till oss. Nej, det är inte så. Det är inte så. Lev inte som om Gud var arg på dig och Jesus bara skyddar dig från honom. Vi har en felaktig uppfattning där. Att Guds vrede brinner emot oss. Guds vrede brinner inte längre. Den blev släckt på Golgata. Gud är glad idag. Han är inte ens på dåligt humör. Han är upprymd och tacksam. Och vad han nu bara längtar efter det är att människor ska gensvara på hans kärlek. Gensvara. Och vi vill ju då bli, som jag sa, fruktbärande. Vi vill ju att våra kristna liv ska liksom bli bra. Vi vill att det ska liksom hända saker. Vi vill liksom se Gud göra något i våra liv. Och då står det så här i det 15:e kapitlet i Johannes. Där talar Jesus om att han är vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Han talar om att vi ska förbliva i honom så kommer vi att bära frukt. Förbliv i mig, säger Jesus. Och då har jag ofta tänkt så här, visst jag ska förbli i Jesus. Har jag tänkt mycket så här liksom att ja, jag ska förbli i hans ord, jag ska förbli i det som han har sagt och jag ska förbli i min gemenskap med honom. Och det tror jag är helt rätt, att förbli i honom. Men jag tror det här vinstocksbilden, den hänger samman med 14:e kapitlet. Där Jesus har talat om att han har berett en plats åt oss i faderns närhet och gemenskap. Och då är det så att Gud vill att du och jag ska bära frukt. Och det är ju faktiskt så att för att bära frukt så behöver en gren göra. En gren behöver vara inlämnad i trädet. Det är det som behövs. Och Jesus säger, förbliv i mig så bär ni mycket frukt. Och vad som är svårigheten för oss ibland som Guds folk, det är att stanna kvar i det som Gud har gett oss. Jag talar om rullgardinen som for upp liksom. Man får en uppenbarelse om att Gud älskar mig. Jag behöver inte komma med en massa prestationer inför honom. Utan jag kan slappna av och bara vara älskad av honom. Men sen kan det gå en tid och sen så kan den uppenbarelsen liksom tryckas undan på något sätt. Därför att man lever inte medvetet i den. Och då kan man bara tappa. Var den uppenbarelsen. Och därför behöver man bli förnyad i sin uppenbarelse på olika områden i sitt kristna liv. Och ett sånt område, det är just den här faderskärleken. Att du har en plats i fadershuset. Du är son i huset. Du är dotter i huset. Är det någon som har söner och döttrar här? Barn alltså. Det har många. De är ju goa alltså. När de kommer hem, då känner de sig verkligen hemma. Även om de har varit gifta några år och liksom flyttat ut. Och sen när de kommer hem, då är det ungefär som när de bodde hemma. Liksom den här naturliga. Man tar för sig och man njuter av hemmet. Helt i sin ordning. Helt underbart. De kommer och sliter upp kylskåpet och kollar. Det är ju ingenting inköpt. Så får man åka handla. Alltså man tar för sig i fadershuset. Och det gör man därför att man är son och dotter. Man tillhör huset. Och man har rätt till kylskåpet. Det sitter inte ett hänglås på mitt kylskåp där hemma. Jag kan garantera att det sitter inget på ditt heller, Christer. Det är tillgängligt. Var och en, inte var och en kanske som kommer dit kan gå hit. Men man vet aldrig. Men som barn i huset så går du in i ditt föräldrahem och du känner dig hemma. Du kan gå in i ditt gamla rum och du kan liksom nästan känna atmosfären. Positiv eller negativ, det vet ju inte jag. Men man känner sig hemma. Känner du dig hemma med Gud? Känner du dig hemma i Faderns gemenskap? Eller känner du dig obekväm? Känner du dig obekväm när jag till exempel säger att Gud vill omfamna dig? Pappa Gud vill ge dig en bamsekram. Tycker du att det känns lite konstigt? Att det känns lite för mycket? Lite för banalt? Så tror jag du behöver möta Guds faderskärlek på nytt igen. Att få bara uppleva att han älskar mig. Och då står det så här. Och det är dit jag bara vill liksom landa ikväll. På ett sätt. Och det står så här. Liksom fadern har älskat mig. Det är under versen i 15 kapitlet. Liksom fadern har älskat mig. Så har jag älskat er, säger Jesus. Och så säger han. Bli kvar i min kärlek. Bli kvar i min kärlek. I början av kapitlet här så sa Jesus att. Bli kvar i vinträdet. Det här med att bliva kvar, det handlar om att bli kvar i hans kärlek. Det handlar om att bli kvar i det som Jesus har gjort för dig och för mig. Att inte låta fienden stjäla den uppenbarelsen att du är ett Guds älskade barn. Som alltid kan komma in, öppna kylskåpet billigt talat och ta del av den välsignelse som det är fyllt utav. Du har rätt att som Guds barn... Slappna av inför Guds ansikte. Du har rätt att förvänta dig att han möter dig med kärlek och tillgivenhet. Och han har inte en lista som han liksom prickar av när du kommer inför honom. Och säger, ja, vi hade ju snackat om detta, det har inte funkat. Vi har pratat om det, det har inte heller funkat. Vi har pratat om det, har inte heller funkat. Så han är inte vår far. Han är inte sån. Jag måste få säga det några gånger. Han är god. Han är kärleksfull. Han är som vilken far som helst. Fast mycket bättre. Vi är ju ibland lite knöliga. Vi är fäder. Men vår far i himlen, han är inte det. Han är så god. Han är så kärleksfull. Förbliv i min kärlek, säger Jesus. Förbliv i den uppenbarelsen som jag har gett dig av hur älskad du är. Håll dig kvar vid det. När fienden kommer med sin fördömelse. Som vi sa för första kvällen. Var det nog. Att fienden vill fördöma dig. Fördöma. Gud fördömer inte. Han är den som frikänner. Gud frikänner. Och jag sa det att det finns inga som kristna. Det finns ingen som är så fördömd som just kristna människor. Som är friköpta från fördömelse. Men vi går med fördömelse. Ja, nu skulle jag varit och hälsat på den. Missar jag det. Skulle jag ringt det samtalet, gjorde jag inte. Nu skulle jag gjort det, gjorde jag inte det. Och så man låter axlarna bli nedtyckta. Ja, jag missade, jag glömde det. Oh, jag är kass, jag är värdelös. Alla är vi där ibland. Och vad det gör med oss, det gör att vi tappar frimodighet. Vi tappar glädje. Vi tappar allt det som Gud vill ge dig. Och därför är det så viktigt. Att vi inte låter fördömelsen få slå rot i varje hjärtan. Utan så fort du känner dig fördömd. Så ta fasta på kärleken som Gud låter strömma mot dig. Låt kärleken få bli den kraft som löser dig ifrån fördömelsen. Som trycker mot ditt liv. Ja, men jag har gjort saker som är jättejobbiga. Jag har gjort saker som är helt fel. Jag vet att jag är långt ut på kanten, kanske du tänker. Ja, men jag tror fortfarande att det är när du börjar inse hur mycket Gud älskar dig som du börjar få en möjlighet att ändra saker i ditt liv. När du börjar ändra saker i ditt liv utifrån att du känner dig pressad och tvingad åt religiöst tvång eller vad det är, då blir det fel. Men då inser, och Gud, han älskar mig. Jag vill ändra mitt liv. Jag vill förändra det här. Och det är det som sker när Guds kärlek verkligen får drabba våra liv. Då blir vi förvandlade. Vi blir förändrade. Och det är bara en kraft som verkar så. Så Jesus säger, förbliv i min kärlek. Förbliv i kärleken. Och det är ju jättemycket som står i Guds ord. Massa med saker som man skulle kunna lyfta fram och tala om. Men en sak som Jesus säger är det absolut viktigaste, det är kärleken. Det är kärleken. Men man kan inte bara prata om kärleken. Så har du pratat om detta i 3 kvällar nu, får du väl snart hitta något nytt att prata om. Kärlek är det yppersta. Det är den vägen som är överlägsen alla andra vägar. Och när Guds kärlek får förvandla oss, då börjar vi bära frukt. Det är då du börjar bära frukt. Och vi kämpar med att vi ska vara så duktiga, vi ska vara så präktiga och vi ska liksom skärpa oss och skärpa oss och skärpa oss. Fungerar inte. Fungerar kanske max 2 veckor. Sen är du tillbaka i det där. Oh, nej, det gick inte. Och många har varit på en konferens och liksom bara känt, wow, nu ska jag ändra mitt liv. Kommer hem, oh, pang, tjo, hej. Allt ska bli nytt och förvandlat. Och så går det 3-4 dagar. Och så är man tillbaka liksom i det här. Mm, hur kul var det här på en skala? Alltså det blir inget av. Men jag kan garantera dig, om Guds kärlek får landa i ditt hjärta på djupet och det blir en uppenbarelse, det kommer inte att vara bara 2-3 dagar. Det kommer att brinna för resten av ditt liv. För Guds kärlek är den kraften som kan hålla dig vid liv. Det är Guds kärlek som kommer att göra att du kommer att bära frukt. Ingenting annat kommer att bära frukt. Jag sa det någon av kvällarna. Det är ju kärleken mellan en man och en kvinna som gör att det blir frukt. Det blir barn. Det är så. Det är naturen har ordnat det på det sättet. Så är det även mellan Gud och dig. Du bär frukt när Guds kärlek drabbar ditt liv. Och därför är det det som vi behöver. Hur underbart är inte det? Det är helt ljuvligt. Så förbliv i hans kärlek. Sen säger Jesus några verser längre ner. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Jag har bestämt om er. Att ni ska gå och stad och bära frukt. Och då tänker ni, oh ja, just det, där har vi det. Vi ska gå ut och bära frukt. Vi ska göra en massa grejer. Kan en gren bära frukt liksom genom att anstränga sig? Jag vet ju inte hur grenar fungerar i allmänhet. Men det är så här ett plommonträ, så vi har ju plommon hemma. Victoria-plommon, goa som bara den. Blev färdiga nu i september, runt tiden när jag fyller år där. Fina, goa. Underbart plommon. För att det ska bli några plommon på den grenen som sitter i trädet. För att det ska bli några plommon så måste det finnas en koppling med stammen. Ibland så tar vi in grenar, ni vet, på våren. Vi tar in lite körsbärgrenar eller vad det nu är för grenar till påsk. Vi vill att det ska bli lövas lite. Men det blir aldrig någon frukt på det där. Det blir bara lite blommor möjligtvis eller lite blad. Men vi måste ha kopplingen med stammen. Med källan. Källan är Gud. Källan är Gud som producerar frukt i våra liv. Utan att grenen gör egentligen någonting annat än är i stammen och ta del av den näring som stammen har att ge. Helt enkelt. Det är så det fungerar. Och då är ju den bilden att förbli i grenen, det är samma ord som Jesus, att förbli i min kärlek. Det är det. Förbli i kärleken så bär du frukt. Försök inte skärpa dig. Försök inte tänka att nu ska jag verkligen ta tag i mitt liv. Utan sök Guds ansikte. Öppna ditt hjärta för honom och låt hans kärlek få drabba ditt liv på nytt igen. Låt rullgardinen få gå upp än en gång i ditt liv på det här området. I de här kapitlen som jag nu har varit och talat utifrån, 14, 15 och 16 en del, så är det oerhört mycket just om detta. Guds kärlek. Och det är ju fantastiskt att det budskap som Jesus ger oss, det är inte krångligt. Ibland är det krångliga saker man lyssnar på. Ibland så predikas det och det är krångligt, det är invecklat och det är steg och det är led och det är liksom gör sig och sig och så. Jesus är, förbliv i min kärlek. Förbliv där. Och det är ju den enkla frågan. Ja, men hur ska jag kunna bli det då? Hur ska jag kunna förbli i kärleken? Hur ska jag kunna vara kvar där då? Ja. Det tar vi nästa gång. Nej. Det gör vi inte. Då är jag så simpel. Då tänker jag helt enkelt så här. För att kunna hålla den här kärleken levande mellan dig och pappa Gud, så måste ni träffas. Bestämt träff. Hur länge sedan var det du hade en rejäl träff med pappa Gud? Ja, men jag läser varje morgon mitt bibelsammanhang och jag ber och jag så här. Ja, det var inte det jag frågade. När hade du en träff med pappa Gud senast? När satt du där ner på en stol och helt uppriktigt bara talade till Gud som om han hörde dig? Som han var där i köket. Ibland så blir ju våra bönor, det blir ju lite. Det kan bli lite slentrian i alla fall för mig. Det blir liksom, det går lite av gammal vana. Tungotalet puttrar på som en kaffebryggare lite. Som man tänker inte så mycket på det. Och bönorna kan bli lite grann sådana också. Men ibland är det så gott att bara stanna upp. Vad håller jag på med? Och säga, men Gud, det är ju dig. Det är ju dig jag talar till nu. Alltså bara låta det få landa. Jag har att göra med Gud, min skapare, min far, han som älskar mig. Det är honom jag talar till. Han som säger att jag har all makt i himmel och på jord. Han som säger att jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Han som har allt det som du behöver för ditt liv. Det är honom du vänder dig till när du vänder dig till Gud. Så låt det få bli levande de där stunderna. Levande stunder med Gud. Det är jättebra med andaktsböcker. Det är jättebra med planerad bibelläsning. Jag säger ingenting om det. Det är jättebra. Det är bra för oss. Och en ordning i vårt liv. Det är jättebra. Men hur fungerar det i din relation med din fru eller med din man? Har ni såna här grejer för att det ska fungera? Tisdag så ska vi träffas mellan du. Och då ska vi göra det. Och sen ska vi göra det. Alltså planerar ni upp det så? Eller finns det något som säger att vi älskar varandra? Och vi liksom lever tillsammans. Vi lever tillsammans. Alltså jag har det med min fru. Vi lever tillsammans. Vi älskar varandra. Men ibland så är det jätteviktigt att få bara stanna upp och se varandra djupt in i ögonen och bara få säga: Berit, vad snygg du är. Om du visste vad jag älskar dig. Du betyder så mycket för mig. Du är så värdefull för mig. Varför är hon inte här kväll? Kändes ju riktigt bra det här. Kändes som jag skulle vilja ha haft den här nu. Nej, men alltså det här att låta ditt hjärta gå ut till den du lever med. Det gör vi kanske inte heller så ofta. Det kanske är det. Du skulle kanske börja där. Men den du lever med, sätta framför den och säga: Du, det har gått ett tag nu sedan vi verkligen uttryckte för kärlek till varandra. Men det ska du veta, jag älskar dig. Ge varandra kärlek på nytt igen. Uppskattning. Hedra varandra, ära varandra. Var tacksam för varandra. Det gör man i en relation. Och det tycker vi kanske är självklart. Men det är kanske inte så självklart. Det kan gå långa tider. Och det kan vara likadant med ditt förhållande till din himmelske pappa i himlen. Att det har gått en lång tid. Och du är liksom, visst, jag är hans barn. Men hur var det med den där senaste relationen och kopplingen? Det skulle vara så underbart, tycker jag. Om vi ikväll skulle kunna få ha ett tillfälle då du bara fick bara säga till Gud på nytt igen: Gud, jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig så mycket. Jag har ju hört nu den här helgen hur mycket du älskar mig. Jag älskar dig också. Att få mötas igen liksom. Jag talar inte om att du är en avfällning och långt borta från Gud. Det är inte det jag pratar om. Jag talar om att komma samman.
igen. Får bli het på nytt med Gud. Får lyssna in liksom, vad har Gud för mig? Och vad har jag för honom?
I Lukas 15 kapitlet så är det en liknelse som Jesus berättar. Som vi har predikat om väldigt, väldigt mycket. Och det är ju om den förlorade sonen. Och ibland har vi sagt om de förlorade sönerna. Den förlorade sonen. Det är en sånt väldigt bra bild på allt det som jag har predikat om den här helgen. Därför att där fanns två söner. Den ene sonen, den yngre, han sa till sin far, låt mig få det som jag ska ha, det som är mitt arv, det som du har för mig. Och dela liksom ägodelarna mellan mig och min bror. Och så gjorde han det. Och strax står det att han tog det han hade fått och gav sig av bort från fadern, bort från fadershuset till ett främmande land. Och levde på ett märkligt sätt och slösade bort den välsignelse som hans far hade gett honom. Han förvaltade den inte utan bara slösade bort den. Och till slut så startade han där hungrig och ville till och med äta utav den mat som grisarna fick äta. Men man gav honom inget. Och han började tänka på vad han hade det hemma hos sin far. Och så står det att han kom till besinning. Han började tänka efter. Och så står det, jag vill stå upp. Jag vill gå till min far. De som jobbar för honom har det mycket, mycket bättre än vad jag har här. Och så står det att han stod upp och gick till sin far. Och det är en underbar berättelse. För det står att medan han ännu var långt borta. Det står, medan han ännu var långt borta. Han kanske precis hade bara rest sig ifrån sitt elände. Vad vet jag. Men medan han ännu var långt borta såg hans fader honom. Jag tycker det är så starkt. Du kanske känner att du har slösat bort alltså den välsignelse som Gud har gett dig. Du kanske har levt det på liksom bara på ditt eget och bara tänkt på dig själv. Och du känner att mitt liv är misslyckat. Det har inte liksom blivit någonting utav det. Och du känner att jag skulle egentligen bara vilja komma tillbaka till min far. Alltså, för en ny relation. Och bara den tanken finns i ditt hjärta. Och du liksom bara gör en ansats att komma tillbaka. Så finns det en himmels kvar som sträcker sig efter dig. Och det står om den här mannen att han sprang honom till mötes. Han sprang Hasse honom till mötes. Han lurade iväg så här. Och min son, sa han. Och min son. Och han sprang. Och det var långt, långt borta var han. Han var här nere. Och så kommer han. Och så omfamnar han sonen. Älskade son. Och så jublar han och han gråter och han är precis förtvivlad och glad och lycklig om något annat. Och så tar han med sig sonen, släpar honom. Han luktar säkert svin, han luktar elände, han har inte duschat på flera veckor. Men han är så upprymd pappa. Han känner, oh, här kommer han. Oh, oh, oh. Så kommer han hem med sonen. Och så skyndar han och säger till kärnan, slakta gödkalven, sätt skor på hans fötter, klä honom i klädnaden, sätt ringen på hans hand. Till den är min son. Han var förlorad men jag har återfunnit honom. Han var död men han har fått liv igen. Och han var exalterad fadern. Den är min son har kommit tillbaka. Ingenting om att, ja, nu har du fått så här mycket av arvet. Ska vi se här. Ska vi göra nu med det? Nej. Han omfamnar honom. Han sätter ringen på hans hand. Han gav honom förtroende tillbaka. Att vara son i huset. Kunde göra affärer i pappas namn. Han fick klädnaden. Han fick skor på sina fötter. Det var bara... Alltså slavarna hade inga skor på fötterna. Det var bara de som hörde hemma i huset. De hade skor. Han hörde hemma. På nytt igen. Han omfamnade dem. Han kom inte med en massa förmaningar. Han kom inte med en massa saker. Han var bara kärlek. Bara kärlek. Ibland tänker vi, ja, sån är Gud. Och så vet vi den där äldre brodern som hör festen. Hör dans och spel och allt detta. Och han undrar, vad händer? I min faders hus. Och han får tag i en tjänare och tjänaren säger, ja du förstår, du skulle bara fatta vad som hänt. Din lillebror har kommit hem och nu har pappa slaktat djurkalven, klätt honom i de finaste kläderna, satt skor på hans fötter, gett honom ringen, signetringen, så han kan, nu är han liksom, han är på plats igen, kan jag lugnt säga. Och han blev precis förstörd, den här äldre. Och han vill inte gå in. Han vill inte vara med på den här festen. Jag vill inte medverka till detta. Han liksom kände, nej, där går gränsen för vad jag kan ta alltså. Men då står det om fadern, att fadern gick ut i honom. Fadern gick ut i honom och bara ville prata väl med honom och säga, du förstår min son, den här din bror, han var förlorad, men han har kommit tillbaka. Alltså han är min son på nytt igen. Han var död men han har fått liv. Ja, nu måste vi ju fröjda oss och vara glada. Och då säger den här äldre son att pappa, jag har tjänat dig i alla år. Jag har aldrig överträtt ett enda av dina bud. Ni hör, jag har tjänat dig och vad duktig jag var. Aldrig överträtt ditt bud. Han var ju den perfekte kristne. Tjäna Gud. Villigt. Inga synder. Inga överträdelser. God rakt igenom. Och så säger han, men jag har, fast jag har gjort detta, har jag aldrig fått så mycket som en höna eller en killing för att kunna slakta och ha en fest med mina vänner. Hur rättvist är detta på en skala? Och då säger hans pappa de här förunderliga orden. Min son. Min son. Allt vad jag har, det tillhör dig. Allt mitt är ju ditt. Har du inte förstått det? Men kom igen nu, nu måste vi in och fira. För den här din broder, han var död men han levde. Och jag tänker på den här äldre sonen. Hur ofta är vi inte där? Vi tjänar Gud. Vi kan åka land och rike runt. Vi kan stå på blåklycka och ropa ut evangelium. Och vi kan sjunga för folk. Och vi kan vittna och vi kan tjäna Gud. Och vi kan göra en massa saker. Massa med saker. Och ändå så kan vi gå och tänka så här, ja, varför får jag inte det bönesvaret? Varför händer inte det i mitt liv som jag har bett om? Och så liksom, vi liksom bara har grejer som vi håller emot Gud. Och känner, ja, det hade ju varit trevligt om Gud hade gjort det här för mig. Så som jag tjänar Gud, så som jag ställer upp, så som jag verkligen tjänar ju Gud. Jag är ute på fälten och jobbar. Han hade inte ens tid, den här sonen, att vara hemma i fadershuset. Han hade inte haft tid att vara intim med sin far och förstått att han var en son i huset. Att han hade rätt att komma och gå och få del av faderns välsignelse. Han hade inte fattat det. Han hade inte förstått det. Men han hade tjänat honom i alla år. Han hade aldrig överträtt ett bud. Men han var inte intim med sin far. Och det är där jag tror vi är ibland. Vi gör så mycket. Vi kan så mycket. Vi är så präktiga. Och vi är så duktiga. Och vi är så snälla. Och vi är så goa här ute i tvisten och blåklycke. Vi är så fina människor. Men är vi intima med Gud? Det är ju det vi behöver vara. Jag säger inte att ni inte är det. Men jag bara frågar, är vi det? Är vi det? Det är så viktigt att vi är det nämligen. Därför att om du inte är intim med Gud så kommer det in sådana här saker som den äldre brodern hade. Varför? Här kommer en nyfrälst och han får se den ena helandet efter det andra. Men jag som har varit här i alla år predikat helande. Jag har inte sett en råtta bli helad. Och nu kanske inte Gud hela råttor heller, så det är kanske därför. Men alltså, ibland kan det vara så. Har ni tänkt på det? Det här, man tänker konstigt. Varför då? Därför att man inser inte alltid att jag är son, dotter i huset. Jag tillhör den här familjen. Jag är hans barn. Och det handlar inte om hur duktig jag är, hur präktig jag är, hur god jag är, vad bra jag gör och vad jag inte gör. Utan det handlar bara om att få öppna sitt hjärta för honom. Och det är det jag bara känner. Låt oss få ta en tid här ikväll. Om du känner det så. Att du skulle vilja ta det där steget. Närmre honom. Man kan ju vara på ägorna i ett stort hus, eller hur? Men en stor gård, där kan man ju vara ute i ytterkanterna och jaga rävar och vad man nu gör för någonting. Och kanske tälta ute i skogen. Men ibland behöver vi komma in i fadershuset, in liksom in i, och sätta sig vid Guds middagsbord och möta honom och möta hans kärlek. Och när han säger till dig, min son, min dotter, hur har du det egentligen? Har du berättat för Gud hur du har det för sista tiden? Har du sagt till Gud hur du mår? Det bryr sig väl inte han om. Det är klart han bryr sig om hur du mår. Det är klart han är intresserad av dig. För han älskar dig. Hans hjärta sträcker sig efter dig. Så det vill jag bara uppmuntra dig till. Och vi ska ta den stunden här ikväll. Att ge möjlighet för just detta. Och hur gör man det? Ja, det är ju inte så komplicerat, utan vi bara tar en stund och vi är inför Guds ansikte. Och jag kommer att leda en bön här. Och du kan vara med i den bönen. Be den bönen. En bön av förnyad överlåtelse. Till att bara få vara hans barn. Att bara bli löst ifrån en massa press och en massa krav som man kan ta på sig. Och bara känna, Gud, jag orkar inte det här. Jag vill bara drunkna i din kärlek. Möta din nåd för varje ny dag. Så ska vi stå upp tillsammans, syskon. Alla som kan stå på sina fötter. Halleluja, Jesus. Och om du nu känner att du vill vara med i den här bönen, så kan du bara vara med i ditt hjärta och liksom bara ta det till. Fader, jag tackar dig att jag får komma inför ditt ansikte ikväll. Jag tackar dig för att du älskar oss så oerhört. Och det uppdraget du har gett mig, det är att tala om för mina syskon det den här helgen. Och nu bara ber jag att den som har känt att jag har varit som den där förlorade sonen till och med. Jag har liksom varit långt, långt borta. Och liksom bara förslösat det som Gud har investerat i mitt liv på sånt som jag bara själv har varit intresserad av. Tack för att du vill möta den som känner att jag vill komma tillbaka till närheten till pappa Gud. Så jag bara tackar dig för att du ser den som sträcker sig efter dig här ikväll. Sträcker sig efter den närheten som du vill ge varje människa. Närhet och intimitet, kärlek och omsorg. Tack för att du möter den som vill komma till dig för första gången. Den som känner att jag vill bli Guds barn. Jag vill bli verkligen född av honom och få leva det nya livet. Du är bara för att vara driven av hans kärlek. Sen vill jag också be, Fader, för dem som känner att jag är som den där andra sonen. Jag är så duktig. Jag ställer upp. Och jag håller på och är liksom överallt och hjälper till. Men jag har tappat intimiteten med dig, Fader. Fader, nu vill jag komma till dig på nytt. Jag vill verkligen ha gemenskap med dig. Jag vill att din kärlek ska få skölja över mitt liv just nu. Tack att du löser mig från den här prestationskraven som säger att ställ upp, annars så går det illa för mig. Tack för att du bara kallar människor in i din kärlek nu, Jesus. Den som har tjänat dig kanske, gjort allting rätt och allting bra, men har tappat kontakten. Tack att han får komma och bara lägga ner allting för dig och säga, nu kommer jag, far. Nu behöver jag dig. Nu behöver jag din närhet. Jag behöver din kärlek. ber för den som inte hade, har haft en stund med pappa Gud på länge. Bönerna har blivit formaliteter. Har blivit slentrian. Vi blåser nytt liv. Vi blåser nytt liv in i människors hjärtan som har hållit på att svalna för den kärlek som en gång fanns där. Låt din kärlek få flamma upp på nytt igen. Låt det få vara kärlek som driver oss till att bära frukt för dig, Gud. Och vi bara ber att den kärlek som du har gett oss, den ska få landa i våra liv på ett sånt sätt att när vi möter en ny morgondag så kommer vi att vara märkta. Vi kommer att vara förvandlade. Vi kommer att påverka vår omgivning. Vi kommer att ändra atmosfären där vi går fram. Därför att vi har mött dina kärleksglödande ögonformer. Och fått höra i våra öron: jag älskar dig, mitt barn. Tack Fader för det. Jag prisar ditt namn. Amen. Varsågod, sitt ner. Om det nu är så att du känner att ja, jag skulle vilja ha mer förbön och hjälp. Du kanske känner att jag vill att någon ber personligt för mig. Så går det jättebra. Vi älskar att be för människor. Tala goda saker in i ditt liv. Och det gör vi så gärna. Så att välkommen fram och få förbön. Om du har ont i din kropp eller sjuk på något sätt eller känner att jag skulle behöva ett vidrörande, kom fram. Så ber vi för varandra, med varandra och förmedla Guds kärlek till varandra. Gud är med oss och Gud vill hjälpa oss alla. Så vi har någon låsång här tillsammans och då ger vi tillfälle till förbön. Var det än är i ditt liv, så välkommen fram. Om du känner att jag skulle vilja ha en stund av förbön i mitt liv. Gå så bra och komma fram. Välkommen. Sjunger vi någon låsång?